Välkommen till Skånes taltidning nummer 29/2024. Bjutningsdag torsdag den 18 juli. Solen går upp klockan 4.49 och ner igen 21.37. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Och tekniker är Joel Zettergren som gör sin första insats här på taltidningen. Det här är innehållet.
9 personer blev synskadade av ögonläkarbrist i Västernorrland.
Konserter, barnteater och interaktiv dans. Ja, om ett par veckor börjar Malmöfestivalen och här är det syntolkade programmet.
Förslag om straffavgift för färdtjänstavbokning väcker vrede i Dalarna.
Musikaliska memoarer, motorsport och en märkvärdig katt. Det är några ingredienser i månadens talbokstips som kommer från Hör.
I vår sommarserie om skånska personligheter har turen idag kommit till Lars Vilks. Den på många sätt kontroversiella konstnären som skapade både drivvedskulpturen Nimis och profeten M som rondellhund.
Öppnat och stängt på det med djursjukhus och tebutik.
Evenemangstips med hårdrock, allsång och cirkus.
Kalendern med helgon och samhällsfiende.
Anslagstavlan med en gemensam lokaltavla för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
9 personer med grön starr fick nedsatt syn eller blev till och med blinda efter att ha fått vänta för länge på vård. Orsaken är bristen på ögonläkare i region Västernorrland enligt en Lex Maria-anmälan. Det läser vi i Läkartidningen. Synskadorna har uppstått sedan 2021. En person som skulle ha kallats för kontroll efter 6 veckor fick vänta i 6 månader. Då hade personen blivit helt blind på ena ögat. En annan skulle varit på återbesök efter 3 månader men fick vänta i 6. Då fanns bara synfältsrester kvar i båda ögonen. En tredje var sedan tidigare blind på ena ögat och var uppsatt på väntelista för operation av det andra. Men operationen fördröjdes 2 månader och då hade den kvarvarande synen på ögat försämrats. Personen kunde när operationen först skulle gjorts läsa tidningen, se på tv och klara sig själv. Men det är numera omöjligt. För att något liknande inte ska upprepas ska Region Västernorrland fortsätta arbeta med rekrytering av ögonspecialister. Det skriver de i sin Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Och regionen har också ändrat på sina rutiner för hur glaukompatienter prioriteras. Och så har de upphandlat externa specialister för bedömning och kirurgi.
Om ett par veckor är det dags för Malmöfestivalen med mängder med gratisevenemang från fredag 9 augusti till fredagen därpå. 7 plus 1 av dem är syntolkade och vill erbjuda något för alla. Det berättar syntolken Helena Frank.
Det faktiskt är någonting för alla. Det är lite operamusik och det är lite Carl P. Dahl. Det är lite pop och det är lite magi och lite barn och lite som man nästan går upp och dansar till själv faktiskt.
Det börjar med en barnföreställning lördag den 10 augusti klockan 13 till 13.30 ska vi understryka. Var inte rädd, lilla krabban. Vad är det för något?
Ja, det är de andra stadsteater som spelar en föreställning för de minsta. Det handlar ju då om rädslor och vänskap. Det ska inspirera till mod och nyfikenhet. Man får lära sig lite samtidigt som det är bra barnteater. Då. Som det brukar vara så är det ju inte nödvändigt att det är barnet som har en synnedsättning som går dit. Utan man kan ju som synskadad vuxen gå dit med barn eller barnbarn eller ta med sig grannans familj eller vad man vill så att man kan dela upplevelsen tillsammans. De här brukar ju vara väldigt bra. Alltså Malmö stadsteater är ju Malmö stadsteater ändå. Så att jag, nu ska inte jag syntolka den här, men jag är nästan sugen på att gå dit själv. För att ja, det brukar vara riktigt bra.
Syntolk här är Gunilla Kracht. Och föreställningen ges på lördagsplan i det så kallade Barnlandet i Slottsparken. Och Slottsparken är lite återkommande, så vi kan nämna att färdtjänstadressen, om man tar sig dit, så är Kung Oscars väg 11, alltså vid stadsbiblioteket. Och här skulle man ses klockan 12, om man gör så. Sen samma lördag den 10 augusti klockan 16 till 17.20 så blir det opera, Verdi. Giovanna Darko på Stortorget. Vad väntar då?
Då väntar konservversionen av den här operan. Den här stora scenen på Stortorget, ja, den är fullsmockad med musiker och kör.
Malmö Operaorkester och Malmö Operakör.
Yes, och det är ju bra grejer naturligtvis också. Och sen är solisterna där då, och så finns det en berättare som guidar en genom föreställningen lite grann. Det som är lite bonus här är då att föreställningen spelas på italienska och de som ser har en översättning på storbildsskärmar. Men jag kommer då ha med mig texthäften på både punkt och storstil. Är det så att man vill gå på både barnföreställningen Krabban och på operan sen, så får man gärna flagga för det. Eftersom jag och Nilla möter ju upp där färdtjänsten stannar och vi läsager tillbaka och stannar tills bilarna har kommit, så att ingen lämnas ensam någonstans. Men just den här dagen så blir det lite trångt där. Så att där är det bra om man säger till i förväg då att jag vill gå på båda, så fixar vi det.
Och operan, ja, det är Jeanne d'Arc heter hon på franska. Den enkla flickan på medeltiden som räddade Frankrike och som tack blev bränd på bål. Verdi brukar ha riktigt maffiga körer, kan man säga. Om man tar sig med färdtjänst så kan man vara där klockan 15 på Mäster Nilsgatan 22. Sen blir en liten paus i programmet. Måndag den 12 augusti kommer Carola Häggqvist till stora scenen på Stortorget för en konsert som börjar klockan 21 och håller på till 22:30. Vad kan publiken vänta sig då?
Jag tror man kan vänta sig show. Alltså, det är ju saksamma här egentligen att det här är ju en musikkonsert. Man kan lyssna på Carola utan sin tolk. Men hon brukar ha skojiga kläder på sig. Hon brukar bjuda på show. När det är syntolkat så har vi garanterat tillträde till den här rullstolsbalkongen som är på Stortorget, så att man kan liksom stå i fred där. Jag misstänker på goda grunder att torget kommer att vara riktigt smockat. Carola är ändå Carola liksom. Och då kan det ju kanske kännas tryggt också att få ledsagning dit och tillbaka och så. Och den där balkongen för övrigt, i mån av plats, så har man tillträde där under hela festivalen när det är evenemang, inte bara det syntolkade. Och man har vit käpp och en ledsagare.
Då möts man klockan 20, har jag noterat här. Tisdag den 13 augusti så blir det dansföreställning på Manegen, alltså då lördagsplan i Slottsparken. Man träffas där klockan 13. Miramos med danskompaniet Spin klockan 14:00 till 14:45. Ja, vad händer då?
Ja, det här ska vara en magisk och lekfull resa utanför tiden bland färger, former och fantasier. Det är då en förinspelad syntolkning här faktiskt av en kollega som heter Tina Weidelt som är från Göteborg. Gunilla Kracht, hon möter upp och ledsagar till och från färdtjänsten. Det här är också då en föreställning som ligger under rubriken barn och familj. Men det är samma sak där, att det behöver inte vara ett synskadat barn som är med. Man kan gå dit på egen hand också naturligtvis. Magiskt, man får möta 4 stycken fantasifulla varelser som är på tillfälligt besök på jorden. Frågan är ju var de kommer ifrån och varför de är här.
Onsdag den 14 augusti, då blir det kletzmer, det vill säga judisk partymusik på jiddisch. Oj vej, vilken grej! Med Louisa Lein och Die Jiddische Kapelle, med reservation för uttalet. Lördagsplan i Slottsparken då också. Man träffas klockan 15 och föreställningen börjar klockan 16. En musikal för hela familjen, står det i programmet.
Sprittande kletzmermusik med modern touch, säger de själva. Jag tror det blir en utmaning att sitta still, helt enkelt.
Skånsk rockmusik och en film om det blir det torsdag den 15 augusti. Filmen om Carl Pedal och med ett inledande samtal i Gröningen i Slottsparken. Och här träffas man på samma adress som tidigare klockan 19 och samtalet börjar klockan 20 och sen blir det film på det till 22:35. En ganska ny film om rockaren Carl Pedal, känd på sin tid för sina energiska liveframträdanden inte minst. Filmen, vad vet vi om den?
Att det är en nostalgisk tillbakablick på 70-talsscenen, den skånska och svenska musikscenen. Hjärtlig och nostalgisk har jag läst i programmet. Det ska bli väldigt spännande.
Dagen efter, fredag den 16 augusti, så blir det något, vad ska man säga?
Något väldigt speciellt.
Ja, något väldigt speciellt. Interaktiv performance. Det betyder att man får vara med själv som publik.
Absolut.
På Stortorget.
Ja. Man får inte kliva upp på stora scenen på Stortorget. Det behöver man inte vara rädd för, utan det här är på själva torget. Ja. Boxed heter det på engelska. Dansk grupp som heter Wired Studio som står för det. Grejen är då att publiken skapar ett konstverk varje gång det här görs då. Då går det ut på att man ska lyfta någon slags lätta lådor. Och så säger de då hur man ska röra sig. Och jag kan tänka mig att det är inga avancerade rörelser. Man behöver liksom inte kunna ballett eller så, utan det är säkert mer att tippa lite till vänster, snurra ett halvt varv och sådana saker. Då blir det liksom ett konstverk. Och det blir ju nytt varje gång beroende på vem som är med och så. Så att man ska inte vara rädd för att göra fel eller så, för att det blir varje gång vad man gör det till. Man har lurar på sig och så översätter jag då. De kommer att säga instruktioner på engelska. Och då översätter jag vad man ska göra. Och så får man hänga på. Det blir väldigt spännande, tror jag.
Ja, det har ingen vet faktiskt.
Nej, det är ja, något för den modige, helt enkelt. Men ja, det ska bli roligt.
Möte klockan 14 på den vanliga mötesplatsen för Stortorget. Och föreställningen varar mellan klockan 15 och 15.30. Och så en sista föreställning samma fredag den 16 augusti. Klockan 18 till 18.45. Malin Nilsson med gäster. Hon har varit med förut.
Mm. Gammal bekant. Hon har dessutom varit månadens ansikte här i taltidningen. Man kan leta upp i arkivet och träffa henne inför föreställningen. Men det som bjuds här är magi, humor och varieté. Kanske roligast för den som har lite synrester. Men förra året när vi också körde så var det en ganska verbal föreställning. Man kunde följa med hennes prat och gästernas prat och mitt prat och så. Och det blir likadant i år att det är Malin Nilsson då som är både artist och konferensier. Och här finns då en specialare som faktiskt kräver föranmälan. Man får möjlighet att få en taktil introduktion till föreställningen. Man får träffa Malin innan föreställningen och känna på lite av rekvisitan. Så att man får ännu mer känsla för liksom vad det är hon pysslar med. Och eftersom det blir lite trångt i tid så ska man anmäla sig innan. Och föreställningen börjar klockan 6 och den här specialaren med taktil introduktion är klockan 16.30.
Och träffas ska man på färdtjänstadressen Kaptensgatan 1 och föreställningen är sen på Gustav Adolfs torg, gatuscenen där.
Mm.
Och det var det. Är det något mer man behöver veta?
Nej, egentligen inte. Man får låna all utrustning på plats, men det jag lånar ut i lurar är ju såna här vanliga freestyle-lurar som man har liksom en båge på huvudet och så ligger de utanpå. Och festivalen är ju mycket tjo och kim och glam och musik och så, och då brukar det alltid bli bättre ljud från syntolkningen om man har egna såna här lurar som man liksom petar in i själva örat med sig. Jag har några sådana till utlåning, men man använder dem på egen risk av hygieniska skäl, så att säga. Och man ska också komma ihåg då att man måste ha sådana lurar med sladd, 3,5 mm sladd, så att Bluetooth och sånt fungerar tyvärr icke. Men nej, är det någonting man vill fråga om eller så, så kan man bara ringa eller skriva till mig eller Gunilla, så berättar vi allting man behöver veta.
Och alltsammans gratis.
Yes, det är det. Tips kanske också är att man ska inte boka färdtjänst hem för tajt. Det är ganska mycket folk i omlopp och sådär, och det kan ta en stund att ta sig igenom folkmassan och så.
Det sa Helena Frank, syntolk på Malmöfestivalen som startar 9 augusti. Har man några frågor eller vill föranmäla sig kan man alltså göra det till henne på e-post helena@ordvärlden.se. Eller telefon 073 931 18 99. Gunilla Kraft som syntolkar den första föreställningen kan man nå på 0709 610 870. Reporter var Mats Sundling.
I Dalarna vill länstrafiken ändra i färdtjänstreglerna. Och exempelvis föreslås en straffavgift för sena avbokningar på upp till 350 kronor. Och att antalet medresenärer begränsas till en person. Och det har väckt protester bland annat från SRF Dalarna. Det går, citat, inte att vara lika aktiv i samhället om förslaget går igenom. Det säger distriktsordföranden Annika Östling till den lokala P4-kanalen.
Juli månads talbokstips bjuder på både musikaliska memoarer och motorsport. Men vi börjar med Den sista teaterdirektören, berättelsen om Benny Fredriksson av Johan Hilton, som skriver om bakgrunden till mediedrevet kring den tidigare chefen för Stockholms stadsteater. Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör har ordet.
I december 2017 avgick Benny Fredriksson som vd för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm efter ett sällanskådat mediedrev. I mitten på mars, 3 månader senare, så tar han sitt liv. 1 år senare fälls Aftonbladet för grovt brott mot publicistisk sed, vilket är en mycket allvarlig erinran. I år så kom den här boken av Johan Hilton. Han är nu kulturchef på Göteborgs-Posten och författare. Och vi känner kanske honom bäst som tävlande i På spåret. Men hösten 2017 då arbetade Hilton på Dagens Nyheter. Men han var i USA för att skriva en bok och var inte i Sverige när det här hände med Benny Fredriksson och anklagelserna som dök upp mot honom. Och anklagelserna mot Benny Fredriksson var ju hans chefstil och MeToo-hösten som också gjorde att han fick en massa anklagelser om eventuella sexuella trakasserier. Men i vilket fall som helst så hade allt det här blåst över när Hilton kom tillbaks. Och han ångrar att han inte skrev någonting då. Någonting som hade gett en mer nyanserad bild av Fredriksson. Än den bilden som då tilläts leva överallt under några månader. Hilton har i alla fall skrivit den här ganska omfattande boken. Som dels handlar om Bennys liv och hans gärning inom teatern som både skådespelare och regissör, producent och så vidare. Men också dels vad som hände under den här MeToo-hösten. Och han har intervjuat otroligt många människor om det här från så att säga bägge sidor. Och det är välskrivet och det är intressant om teaterlivet i Sverige. För man får reda på väldigt mycket om hur det fungerar. Men det är också en skakande berättelse om vad ett mediedrev kan göra med en människa. Och han har skrivit den här med godkännande från Benny Fredrikssons familj. Som i princip skriver under på allting. Så den kan jag verkligen rekommendera.
Och därifrån går vi till en författare som har varit på tapeten väldigt länge. Som har gått bort. Nu och i en recension så såg jag att det är som att träffa en kär gammal vän att läsa den här boken.
Jo, men det håller jag med om. Det är Paul Auster och boken heter Baumgartner, talbok med text och punktskrift. Han dog ju som sagt då i våras, Paul Auster, och en av mina riktiga författarhjältar. Och så känns det så konstigt som det gör när någon man har läst mycket bara försvinner och man inser att de kommer aldrig mer producera någonting nytt som jag kan se fram emot. Ett avsked kan man ju då se den här boken som. Han skrev på den under sin cancerbehandling som han visste att den inte skulle fungera. Och Baumgartner skulle nog kunna vara Auster egentligen. Han gör ju ofta så, han skriver in sig själv i berättelsen. Baumgartner, han är mycket intellektuell man i 70-årsåldern ungefär. Och han har ägnat hela sitt liv åt skrivande och sitt arbete som professor i filosofi. Han har en högt älskad hustru som ger livet mening. Och när det gäller Auster så har han också genomgående alltid sagt att det viktigaste för honom det var hans hustru. Siri Hustvedt, som också är en fantastisk författare. I Baumgartners fall gäller samma, men tyvärr dog hans hustru en olycka för 10 år sedan. Och sen har Baumgartner fastnat i livet helt enkelt. Men en minst sett rörig morgon sätter allt på sin spets. Efter att telefonen ringt hos Baumgartner ett antal gånger och han dessutom har bränt sig på en kastrull i köket och ramlat ner för källartrappan, så får han på något sätt kontakt med sin avlidna hustru igen och börjar långsamt ta tag i det här limbot som han har hamnat i. Och vi får följa honom då i korta nedslag i hans minne och uppleva glädje och sorg i hans barndom och i hans äktenskap. Och de här korta försöken till förhållande efter att hans hustru dog. Och hans önskan att ta vara på det livet som finns kvar. Ett österskt farväl som känns som ett varmt handslag och lämnar en sorg över att det inte blir mer.
Och nu byter du spår fullständigt skulle jag vilja säga.
Ja, verkligen. Fullständigt. Och spåret, det gäller faktiskt bilracing. Anna Andersson har skrivit en bok som heter Cirkus Formel 1. Sporten, förarna, stallen och konflikterna. Och det är en talbok med text under produktion. Är du lite som jag och har följt Formel 1 från och till sen Ronnie Peterson körde på 70-talet, vilket ju säger en del av min ålder, har jag kommit på, så kanske du nog tycker att den här boken är kul. Formel 1 var ju jättestort i Sverige under 70-talet så länge Ronnie Peterson körde. Och då följde jag det lite sådär som man gör i tonåren. Man visste vad alla förarna hette och sådär. Men sen dog han ju 1978 och då var det ju inte så intressant längre. Kanske inte för någon i Sverige egentligen. Jag började i alla fall och titta igen i slutet på 80-talet när det dök upp en brasiliansk förare som heter Ayrton Senna. Som var troligtvis enligt de flesta den bästa racingföraren någonsin som har funnits. Och då började jag titta igen. Och sen dog han i en bilkrasch på Imola-banan 1994. Och då tänkte jag att nej, nu bryr jag mig inte om det här. Men sen 2010 ungefär så började jag följa sporten igen. Och 2014 hade vi en ny svensk i Formel 1, Marcus Ericsson. Anna Andersson har enligt mig då bedrivit sen 2003 ungefär den bästa bevakningen av Formel 1 i Sverige. Och skriver bloggar och krönikor främst i Aftonbladet. Formel 1 är ju en soppa av pengar, fart, utveckling, korruption, konstiga domslut och så vidare. En helt enorm cirkus som ökar världen runt och konsumerar och producerar hur mycket pengar som helst. Och det är väldigt många som tycker att köra runt på en bana i 2 timmar. Nej, det kan inte vara någon sport. Men då har de faktiskt väldigt, väldigt fel. Det är en extrem ansträngning med stora G-krafter för de här förarna i ungefär 300 km i timmen. Och det här det är en intressant och påläst inblick i hela den här världen. Och har du inte haft koll på Formel 1 sen Ronnies tid så tycker jag du ska läsa om vad som har hänt sen dess. Och har du ett intresse som jag så läs den för att du vill veta mer. Ett annat tips jag har då det är Niklas Strömstedt. Han skrev sina memoarer som kom ut i fjol och de heter Om. Och det är Dan Bratt som läser den, tar 10 timmar 44 minuter och det är en talbok med text och så punkt. Poptönten, så kallar han ju sig på sociala medier, den gode Niklas Strömstedt. Och när jag läser den här boken så inser jag att han har varit med i det svenska popundret i minst 40 år. Han har spelat och skrivit ihop med så många av de här största svenska popmusikerna. Och han har väldigt många roliga och tänkvärda historier att berätta. Han är ju rolig. Det är ju det som är kul att läsa den här, för att han är rolig. Till exempel när han och Thomas Ledin bestämde sig på rocktåget för att den här killen som älskar Eurovision och Melodifestivalerna som säljer våra t-shirts, vi ska minsann skriva en låt till honom så att han kommer med i Melodifestivalen. Och så gjorde de det. Och det var Christer Björkman. Eller när Björn Ulvaeus ringde och sa att nu vill de sätta upp Mamma Mia här i Stockholm. Jag orkar inte skriva om de engelska texterna till svenska. Vill du göra det? Då gjorde han det. Eller hur det gick till när han skrev Byns enda blondin till Sven Ingvars. Det är en underbar historia. Som är stämplad i Borås. Ett paket till lilla Jenny. Och en tips finns till Ledins. Och så veckans vackra kärleksbrev. Till Byns
enda blondin.
Jag tänker att jag ska läsa en liten bit i ett kapitel som heter Scener och äktenskap. Och det utspelar sig 1971. Och Niklas och hans syster och hans föräldrar först och främst är ju hembjudna till Ingmar Bergman. Och de var lite nervösa när de skulle dit, för det var ju ändå Ingmar Bergman. Och så kom vi dit och han tog emot oss. Och i tamburen var allt hjärtligt och härligt. Men redan efter några minuter tittade den stora regissören på mamma och sa: "Jag känner att det inte är så bra mellan er. Antingen berättar ni för mig vad det handlar om, eller så får ni gå härifrån genast." Vi blev kvar. Jag och syrran visades in i hans privata biosalong, fick varmkorv, läsk och popcorn, och sen avlöste de tecknade filmerna varandra tills vi båda två somnade i fåtöljerna. Bergman satt inne i huset och talade med mamma och pappa hela natten. Och jag minns när vi vandrade hemåt i det gotländska gryningsljuset, var det som om luften var lättare att andas. Och det där avståndet som bara några timmar tidigare funnits mellan mina föräldrar gick inte längre att uppfatta. De såg varandra igen och rörde vid varandra.
Men vad är nu detta?
Den här kan jag prata om som ett litet bonustips. När vi ändå pratar om Niklas Strömstedt och hans färdigheter till att skriva saker och så här, så började jag egentligen följa honom på Instagram. Och det visade sig att han hade skapat ett konto som hans katt hade. Och hans katt hette Kerstin. Kerstin Strömstedt. Ett väldigt, väldigt roligt konto. Hon är numera tyvärr avliden, men hon kallade sig för Sveriges största kattinfluensa, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Han började under covid, för han var väldigt mycket ute i deras sommarhus. Och då började han att skriva sånger. Varenda fredag så kom det en fredagssång. Och de här framförde Kerstin då i ett ljud där han hade ändrat så det lät som ett barn sjöng ungefär. Och strax innan Kerstin gick vidare till regnbågen så kom den här boken med Kerstins texter. Och den heter Vid regnbågens slut finns en katt. Och det är en talbok med text och den tar 1 timme och 7 minuter. Och det är Anna Godenius som har läst in den. Och här är små texter om katter och här är alla noterna och texterna. Och det är Kerstin som berättar i boken. Och det är Lars Lerin som har illustrerat. Här är otroligt många fina akvareller på Kerstin. Och hennes betraktelser. Hej. Eller det står inte hej. Det står: "Jag är katt och heter Kerstin. Min mamma, Britt-Marie den tredje, är kung av Kanada. Och jag kom till Sverige när jag låg i hennes mage. Lite oklart hur jag hamnade där, men det sägs att hon blev på chocken efter en mindre julgransplundring där min mamma sågs kuckelura med den ståtlige fridaren Vridgar av mögelmos." Och det är mycket sånt här. Det är mycket ordvänderi och mycket roliga saker. Men det är också väldigt många såna här små tankvärda ord. Om man hela tiden har bråttom blir hela livet en hinna. Texterna är ju, han är ju duktig på texter, Niklas Strömstedt, så är det ju.
Det är kallt överallt, men blundar du så finns en strimma morgonljus och färg. Där ni gick när livet var som bäst. Ögonblick av levande och minnet.
Det var låten Det du minns finns. Ur boken Vid regnbågens slut finns en katt av Kerstin Strömstedt och Niklas Strömstedt. Övriga böcker som Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör tipsade om var Baumgartner av Paul Auster, Den sista teaterdirektören, Berättelsen om Benny Fredriksson av Johan Hilton, Cirkus Formel 1, Sporten, förarna, stallen och konflikterna av Anna Andersson samt Om av Niklas Strömstedt. Reporter var Dodo Parikas.
I över 10 år tvingades han leva med livvakter under ständig bevakning. Ändå ångrade han aldrig att han ritade den här lilla penteckningen av profeten M som rondellhund. Lars Vilks motto var att allt är en fördel. Och för det mesta verkar han ha betraktat uppståndelsen kring sin person med både distans och humor. Per Axel Jansson, som själv, precis som Lars Vilks, har rötter i Kullabygden, har försökt förstå vem han var i veckans avsnitt om skånska personligheter.
Lars Vilks, man får börja med dig, huvudpersonen i det här dramat de senaste dagarna. Är du rädd?
Nej.
Är du nöjd med uppmärksamheten?
Den har ju 2 sidor. Alltså en möjlighet är att försöka förklara min position. Att, det är väsentligt att jag lägger fram det här att jag har inga politiska implikationer, utan det här är ju fråga om att se var går gränserna och hur ska vi debattera sådana här fenomen. Det har jag fått möjlighet att lägga fram. Det är det good news. De dåliga nyheterna är att nu har det skett som jag inte trodde skulle ske, nämligen att jag har fått ett symbolvärde som gör att jag kommer fortsätta att vara en måltavla för en del fanatiker. Så det kommer nog aldrig försvinna.
Lars Vilks i SVTs debattstudio efter att en mordkomplott mot honom avslöjats 2010. Det kommer nog aldrig försvinna, säger han. Och det gjorde det aldrig. Till sin död i en trafikolycka 2021 fick han leva under ständig bevakning med livvakter mer eller mindre dygnet runt och med små möjligheter att röra sig ut i samhället. Allt för en liten penteckning av en hund med turban. Han utsattes för brandattentat hemma i sitt hus utanför Nyhamns läge och misshandlades vid i alla fall 2 tillfällen när han skulle föreläsa på Uppsala universitet. 2015 öppnade en attentatsman eld mot honom under ett möte i Köpenhamn. Vilks undkom, men 3 personer, inklusive attentatsmannen, fick sätta livet till. Men låt oss börja i en annan ände och backa bandet till 1980. Platsen är en oländig och stenig vik på Kullaberg mellan Mölle och Arild. Här börjar Lars Vilks bygga den träskulptur Nimis som i 40 år ska bli hans livsverk. I början är det mest drivved som man hittar på stranden. Sen grenar, pinnar och stockar som han hittat i skogen på vägen ner. Det tar säkert 1 år innan någon ens lägger märke till hans bygge. Och nästan 2 år innan markägaren, Gyllenstiernska stiftelsen och myndigheterna börjar reagera. Så småningom tar han med sig sågat virke som han bär från parkeringsplatsen vid Himmelstorps hembygdsgård till stranden. Det är en mödosam klättring ner och upp och han gör den de flesta av veckans dagar. 1982 beslutar länsstyrelsen att Nimi ska rivas och det blir startpunkten på en lång rättsprocess som ska pågå i flera decennier. Vilks kontrar med att sälja konstverket till den tyske konstnären Josef Beuys och det ska komma att byta ägare flera gånger under de kommande åren. Länsstyrelsen vet inte till sist hur man ska tackla saken. Och än idag, nästan 3 år efter hans död, står Nimis fortfarande kvar. Hur ser det ut idag? Ja, det ska gärna säga att Nimis är så långt man kan komma från begreppet funktionshinderanpassat. Det är inte bara vägen dit som är extremt tuff. Det är också ett bygge där man hela tiden måste vara på vakt för att inte råka ut för någon olycka. Det är lätt att trampa fel i labyrinten Nimis. Vilks själv var kraftigt närsynt. Han hade glasögon tjocka som buteljbottnar. Men han tänkte säkert aldrig på funktionshindrade eller synskadade som någon målgrupp. Nimis kräver idag ständigt underhåll. Vinden, havet och inte minst alla besökares fötter går hårt åt skulpturen. En av dem som åtagit sig den uppgiften är hans mångåriga assistent Fredrik Axvik Larsson. Jag ber honom förklara hur Nimis ser ut.
Somliga skulle säga att det är ett plockepinn. Andra skulle säga att det är en lekstuga, alltså en klätterställning. Andra kan se att det finns, det har ju en viss utdragen form. Det är ganska långt, det är 100 meter långt. Och det är byggt så att man kan gå inuti det som en liten korridor. Och sen så har det förgreningar åt alla olika håll, så det är ju rena rama labyrinten när man kommer in i det liksom. Och det sträcker sig då ända uppifrån, det ligger i en ravin, så det sträcker sig ända uppifrån ravinens början. Och så går man ner, kan man gå igenom hela konstverket som en trappa ner. Mm. Och så går det delvis inomhus och delvis utomhus öppet. Och sen finns det då olika uppstickade torn och olika förgreningar ut, små blindtarmar så att säga.
Torn som man kan klättra upp i.
Kan man ju, ja. Men jag skulle inte rekommendera det. Det är mycket spik och det är liksom inte avsett som en klätterställning, utan det är ju för någonting att betrakta liksom.
Konstnären Fredrik Axvik Larsson avråder från att klättra upp i något av tornen på Nimis. Namnet Nimis betyder ungefär för mycket, och mycket blev det. Kanske ett av de mest arbetskrävande konstverken i konsthistorien. Lars Vilks förde noga statistik över sitt arbete, och på 40 år klättrade han ner till Nimis över 7000 gånger för att bygga vidare på sitt verk. Men varför började han egentligen med detta Sisyfos-arbete? Det vet hjärnforskaren och professorn Tit Mathisen. Han blev kompis med Lars Vilks redan på 70-talet genom sin storebror som hade gått i samma klass som honom på Kullaskolan i Höganäs. Och han var med när Lars fick idén till konstverket.
Det var en stormig dag på Kullaberg, och vi var på ett badställe där vi brukar bada. Oftast, jag och mina bröder badar mycket där, och vår far, och en stor grej i vår familj var stormbad. Och Lars blev också fascinerad av att bada i stormvågor på en klippstrand. Han hamnade ju i en ström som drog ut honom och började simma emot den. Och blev fort utmattad, så att det var dramatiskt. Badar man i stora vågor så är man ju upptagen själv hela tiden för att se att man inte hamnar under någonting eller försvinner mot någon klippa. Så att vi såg inte riktigt vad som hände, men vår far som stod på stranden såg vad som hände och såg att Lars hade hamnat i problem i en ström som han kämpade emot och inte kom ur. Och berättade sig att han hade varit riktigt desperat och försökte komma mot en våg som skulle kasta upp honom på en klippa som han skulle klamra sig fast i. Men vad som hände var att han kom ur den här strömmen utåt och hamnade i en annan ström som drog ner honom under ytan och spolade upp honom på stranden framför fötterna på vår far då, som hjälpte honom upp. Och så småningom när vi kom upp så förstod vi att han hade varit med om något förfärligt.
Var det den här stranden som Nimi står på?
Inte riktigt. Det här var längre västerut. Nimis stranden går inte att simma på när det är sådana stormar.
Nej, jag tänkte det.
Men det var samma hav och samma vik. Nimis är ju ett komplext verk, så att det är ju väldigt många olika saker. Men en av modellerna över vad Nimis kunde stå för skulle kunna vara en manifestation eller en hämnd mot havet, eller mot havets dödande krafter i så fall.
Den persiske kungen Xerxes lär ha piskat havet för att det hade förstört hans bro över Hellesponten. Nu ville Lars Vilks på samma sätt gå en match mot det hav som nästan hade krävt hans liv. Och Nimis har verkligen varit en kamp mot vindens och havets förstörande krafter. Men havet var inte hans enda fiende. Markägaren, länsstyrelsen och domstolar försökte flera gånger sätta stopp för hans verk. Vid mitten på 90-talet kunde man konstatera att svenska myndigheter trots många försök inte hade lyckats. Vilks hade med sina juridiska spetsfyndigheter blivit deras överman. Det var uppenbart att svenska lagar inte gällde i den lilla viken på Kullaberg, och därför utropade han fristaten Ladonien, ett kvadratkilometer stort område som idag har 15 000 medborgare. Medborgarskap skaffar man sig på nätet och om man vill kan man dessutom köpa sig ett adelskap eller bli minister. Tit Mathisen har till exempel en post som järnminister i Ladonien. Ladonien utropade sin självständighet 1996 och det var strax efter det som kommande konst- och hoppministern Fredrik Axvik Larsson fick upp ögonen för den lilla mikronationen.
Det var så att jag jobbade som copywriter i Göteborg och då hade jag någonting som heter omvärldsanalys på mitt område. Och det var alltså surfa runt gratis på nätet på arbetstid och lista ut vad alla andra gjorde och så vad vi kunde göra bättre och sådär. För jag jobbade på en webbyrå och då hittade jag Ladonien. Och så först undrar jag, vad är det här för någonting knasigt? Alltså, Ladonia.org eller com eller vad det nu hette på den tiden. Och så förstod jag då ganska snabbt att men det är han, den där galna konstnären som bygger ner på stranden illegalt där med en massa drivved och annat. Så då blev jag medborgare i landet. För det var ju en mikronation och det är det ju fortfarande. Och på den vägen var det liksom. Och då hade vi diskussion lite grann här, jag och Lars via mail. Och så, tänkte jag själv också att ja, men det här var ju kul. Men man borde kunna göra någonting mer, liksom bara vara en passiv medborgare. Och då sa jag att man kunde bli adlig. För 100 kronor kostade väl på den tiden. Och det tyckte jag ju var väldigt dyrt. Jag är ekonomiskt lagd. Och bestämde mig då för att man kunde bli minister istället. För det var gratis. Så tänkte jag, det var ett bättre alternativ. Och sen så skrev jag då till statssekreteraren som Lars då var i Ladonien fram till sin död. Och förklarade då henne att jag var intresserad av att bli minister. Och då fick jag förklara varför och inom vilket område. Och så skulle detta då tas upp i kabinettet till diskussion. Och så fick de då avgöra mitt öde, om jag var en värdig minister eller inte.
Med Ladonien fick Lars Vilks skrattarna på sin sida. Han hade överhuvudtaget en förmåga att se det mesta från den skämtsamma sidan. Jag minns ett besök på Nimis i slutet av 90-talet. Lars hade då uppfört den flera ton tunga stenskulpturen Arx som han envist hävdade var en bok. Den hade som alla böcker ISBN-nummer och var utgiven på förlaget Nya Doxa. Jag frågade om det gick att beställa ett exemplar. Det glimtade till bakom hans tjocka glasögon och så svarade han med en annan fråga. Hur stor brevlåda har du? Sen fortsatte han mura. Det kom fram en barnfamilj och ville köpa några vykort. Det frågade om han hade frimärke. Jo, Ladonien hade ett eget postväsende. Portot för normalbrev var en örtug. Då fick man befordra brevet själv i hela Ladonien. Expressbrev kostade 2 örtugar. Då fick man springa hur fort man ville. Efter Lars Vilks död för knappt 3 år sedan har konstnären Fredrik Axvik Larsson och några andra entusiaster tagit på sig underhållet av Nimis. Det är fortfarande ett av de mest besökta turistmålen i Nordvästskåne. Så har svenska myndigheter givit upp kampen nu.
Det finns nog fortfarande lite ont blod, alltså, utan att säga för mycket eller för lite. Liksom. Så det finns ett visst motstånd fortfarande från länsstyrelsen. Men de har också förstått att nu är vi i ett annat läge, tror jag. Så de ligger inte på samma sätt. Men oavsett, om man åker dit en dag så är du ju aldrig där ensam. Alltså. Speciellt sommarhalvåret är nästan omöjligt att inte träffa någon där. Och även på vinterhalvåret, jag har varit där i december. Och nog fan kommer det någon alltså.
Jag minns ju då när jag plötsligt såg liksom på tv när Irans president gick ut och uttalade sig om det här. Alltså. Så började man förstå att ja, det verkar liksom dra ihop sig ordentligt här. Va?
Lars Vilks på studentafton i Lund några månader före sin död. Han pratar om konstverket som kommer att förändra hans liv. 2007 hade han blivit inbjuden att delta i en utställning om hunden i konsten på ett hembygdsmuseum i Värmland. Han hade redan 1987 skrivit en doktorsavhandling där han argumenterade för ett institutionellt konstbegrepp som innebar att konst inte var någon egenskap hos konstverket i sig, utan att konst var något som konstvärlden med alla dess kuratorer, gallerister, konstkritiker och konsthallschefer ansåg vara konst. Hur skulle man annars kunna förklara att Marcel Duchamps helt vanliga pissoar betraktades som ett av 1900-talets viktigaste konstverk? Eller att Andy Warhols wellpappkopior av Brillo-förpackningar ställdes ut över hela världen? Samtidskonstens ramar hade sprängts och Lars Vilks hade i många år prövat om det fanns några gränser kvar. Han hade lämnat in sig själv som konst till Vikingsbergs höstsalong men blivit refuserad. Han hade utnämnt Höganäs till konst och satt upp skyltar på alla tillfartsvägar där man kunde läsa "Välkommen till konstverket Höganäs, öppet dagligen 00.00 till 24.00, fri entré." Nimis var också ett inlägg i debatten om konstbegreppen. Liksom den rondellhund han ritade. Skulle den få vara kvar på utställningen? Föga anade han konsekvenserna av sitt tilltag. I september samma år utfärdade Islamiska staten en fatwa över honom och dessutom en belöning om 100 000 dollar till den som hade ihjäl konstnären.
Det var idag allting började balla ur totalt kan man säga. Och det följde ju dödshot och det följde mordförsök och det mordbrand och det var det ena med det andra liksom. Så det blev ju bara värre och värre. Och där ser man, på något sätt fick han ju rätt i det här att man kan inte göra vad som helst inom konsten. Men han förstod absolut inte att det kunde gå så illa som det gjorde.
Han hade ingen aning om vilka proportioner det skulle få?
Nej, absolut inte.
Nej,
det tror jag inte.
Ångrar han sig någonsin? Att han
nej, det gjorde han faktiskt inte. Han har ju fått den frågan flera gånger, men han sa att det gjorde han inte. Liksom. Och det var lite grann hans valspråk, kan man nästan säga. Att allting är en fördel. Mm. Sen ibland så finns det mindre och eller större fördelar med saker och ting liksom. Men han tyckte väl att det ur ett teoretiskt perspektiv så var det ett väldigt lyckat socialt experiment eller socialt konstverk eftersom det växte ju så ofantligt. Och frågan är ju att om de aldrig hade stoppat det, att han inte hade blivit censurerat, det hade inte skrivits om det i tidningen, så hade det kanske blivit ett jasså. Det var aldrig någon i konstvärlden som hade upptäckt detta verket. Alltså. Mm. Men så är det ju så. Man vet ju aldrig i förväg.
Rondellhunden kom att totalt förändra Lars Vilks liv. Han blev inte bara utfryst ur konstvärlden. Han tvingades dessutom på grund av alla hot och attentat leva ett mycket begränsat liv.
Han bodde ju kvar hemma först. Och sen bodde han hemma med vakt och polisbevakning.
Jag såg de hade en husvagn.
Ja, det var en husvagn utanför hans där det satt en sekuritetsvakt tror jag. Det var någonting sånt där liknande. Och så var polisen då inkopplad så de hade lite koll på läget också. Och sen så när det då eskalerade mer och mer de olika hoterna mot honom och mordförsök och sådär så sa de till slut att nej, nu kan du inte bo kvar hemma längre. Och då fick han 12-24 timmar på sig att ta med dig vad du vill ha, nu sticker vi och sen stänger vi butiken och så lägger vi allt i en container och sen så får du inte bo där längre. Och så fick han då skyddat boende och det var ju hemligt då för alla vänner och bekanta och ingen visste var han var. Så det blev ju väldigt kringskuret för honom och det blev värre och värre kan man nästan säga. Så det sista var han i princip inlåst där, så tills han skulle gå ut och då skulle allting vara förbestämt.
Två dagar
och så här. Så att han blev ju väldigt, han kunde inte göra någonting till slut liksom.
Vad kände han inför det?
Ja, alltså det vet jag inte exakt alltså. Vad han kände det, men han hade ju verkligen, han höll modet upp alltså. Han var ju väldigt, han var precis som vanligt alltså. Han var positiv och glad och rolig och skämtsam och cynisk. Men han var aldrig bitter liksom. Han blev aldrig bitter alltså.
Jag kommer ihåg att jag träffade honom en gång i Möllehamn.
Ja.
Och det var bara något år innan han dog. Mm. Och då såg jag inte några livvakter, så jag frågade honom om det. Mm. Var är de? Mm. Ah, jag har rymt.
Ja, det har nog hänt ett par gånger faktiskt. Han gjorde det. Han avvek lite smidigt. Och det var väl kanske också lite grann med deras goda minne att ja, men det får du inte göra. Men, för då kan vi inte skydda dig. Nej, nej, sa han. Men då tar jag det på mitt eget ansvar. Så stack han.
2021 lämnade Lars Vilks oss för gott, 75 år gammal. Efter det att den bil han färdades i med sina livvakter voltat och fattat eld. Efter sin död tycks han dock ha fått en revansch. Hans tes om att det är konstvärlden som bestämmer vad som är konst var han kanske inte först med, men den var ändå provocerande för många. Idag är den allmänt accepterad, menar Fredrik Axvik Larsson.
Det var provocerande, det var det. Och det är möjligt som du säger att han var nog inte först med det, men han satte det på pränt och sa att det är ju detta som gäller. Och han fick ju rätt med tiden. Alltså. I början blev det väldigt känsligt och numera så tror jag att i princip alla som sysslar med konst på ett teoretiskt plan som är involverade, de förstår ju det att det är ju så.
I fjol hyllades Lars Vilks med en stor utställning i hemstaden Höganäs och många av hans belackare har nu bytt fot och erkänt att de hade fel. Ändå har Moderna Museet inte vågat köpa in hans mest omdebatterade verk Rondellhunden. Och på utställningen i Höganäs i fjol vågar man inte visa den heller. Den kopplas fortfarande ihop med terrorhot och för en del är den fortfarande en symbol för islamofobi. Så länge Lars Vilks levde upphörde han inte att förvåna sig över de här reaktionerna.
Ja, jag fascineras framförallt av konstvärldens reaktioner, alltså att de var väldigt negativa till det här. Medan jag lite oskuldsfullt då, alltså jag tänkte liksom i klassiska termer, här är jag liksom en religiös auktoritet, alltså det brukar man ju aldrig väja inför. Alltså varför skulle man ha några hinder för det? Va? Det är väl ganska självklart liksom att man kan utmana den saken där. Mm. Men konstvärlden var ju väldigt envis där.
Projektet ledde ju också ganska fort till att det blev i princip utfryst ur det svenska konstlivet. Mm. Hur ser du på det? Har det påverkat dig också som konstnär, tycker du?
Jo, det har jag gjort det. Va? Det har ju under väldigt lång tid varit omöjligt att ställa ut. Så att jag får ställa ut på Facebook och sådär. Ställa ut för en och en. Va? Det finns människor som beställer saker men så brukar jag försöka komma och visa verkligen att jag har liksom en vänlig sak med en person. Mm. Sådär. Så har det varit ju. Å andra sidan så jag är ju en optimistisk person. Va? Så jag säger att mitt valsfolk är ju allting en fördel. Ju. Mm. Finns det fördelar med att hamna där? Och en sak är ju att konstnärens mest banala gärning det är att ställa ut. Och då har vi då en som inte kan ställa ut. Alltså blir stoppad överallt. Och det gör ju det att det blir väldigt intressant. En ständig pågående icke-utställning.
Sist hörde vi konstnären Lars Vilks själv intervjuad av konstkritiken Dan Jönsson på en studentafton i Lund 2021. Reporter var Per-Axel Jansson. Och vi kan tillägga att i helgen rasade ett av Nimis torn efter att ha träffats av en stor sten som kom farande uppifrån berget. Men enligt Fredrik Axvik Larsson kommer det snart att vara uppbyggt igen. Öppnat och stängt. I Helsingborg har ett djursjukhus öppnat. Awake heter det och är personalägt och icke-vinstdrivande. Det finns i postens tidigare lokaler på Gåsebäcksområdet. Adressen är Västra Sandgatan 7 och det är öppet dygnet runt. Också Helsingborg på Välla Centrum har Apple stängt sin butik. Medan inredningskedjan Designtorget, skoaffären Sketches och restaurang Chai Vegan istället har öppnat i köpcentrat. I Landskrona har delikatessbutiken Smakfullt stängt efter 12 år på Fiskargränden 28. I Simrishamn på Möllebacken 1E har en tebutik öppnat. Mr. Salvator heter den och där finns över 200 tesorter att välja mellan. I Abbekås hamn har några matvagnar tagit plats. Dels helt nya Svaneholms slotts foodtruck som serverar stekt sill med potatismos och bakad fläsksida med pommes frites. Öppet onsdag till söndag 12-16 om det inte regnar, för då är det stängt. Det finns också en glasskiosk och så har restaurangen i hamnen, Mångska huset, en vagn som serverar fisktacos, fish and chips och räksmörgåsar. I Ystad på Stortorget 5 har den italienska restaurangen La Piazza öppnat till lokalerna där Solsidan låg tidigare. Det är öppet alla dagar från klockan 12 och på menyn står förutom pizza också bland annat pasta och risotto. I Höganäs på Köpmansgatan 7 har hotell Köpmans öppnat. På samma adress finns också Köpmans bistro som serverar mat med tonvikt på fisk och skaldjur. Och i Åstorp har Rosenberg hotell öppnat igen efter att ha varit stängt en tid. Adressen är Gamla torg 1.
Evenemangstips. Frukostmötena klockan 8.30 på Hamnplan i Simrishamn fortsätter. Och nu på fredag den 19 juli är det historikern och författaren Gunnar Wetterberg som föreläser på temat Prästerna i tusen år, mellan Gud, folket och överheten. Den 22 juli kommer smeden Kristoffer Åberg och talar om byggnadsvårdssmide ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Dagen efter, den 23 juli, står kördirigenten Nadja Eriksson på Hamnplan och berättar om körsång som kraftkälla och hur körsång påverkar alla sinnen. Onsdagen den 24 juli får man lyssna till OS-guldmedaljören och På spåret-vinnaren Stefan Holm samt Jessica Eriksson som är filosofie doktor i nordiska språk. Språkliga hopp, idrott och litterära krumbukter är titeln på deras frukostföreläsning. Följt av konstnären och musikern Amit Sen den 25 juli där rubriken är Anything you can do, AI can do better. Vad har människan att komma med? Utrikeskorrespondenten tillika sommarpraten för någon vecka sedan Cecilia Udén får man lyssna till den 26 juli. Hon pratar om skräddaren i Gaza som dog under kriget. Sen är det Mellanöstern-analytiken Bitte Hammargren som talar kring Turkiet, drama utan slut, den 29 juli. Diakonen Ebba Elverbrandt som är medarbetare i försoningsgruppen talar den 30 juli. Föredraget handlar om reparativ rättvisa eller repressiva åtgärder i försoningens tjänst. Onsdagen den 31 juli är det sista frukostmötet för sommaren och berättar det gör Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindberg och programledaren i USA-podden Sara Stenholm som talar om ödesvalet i USA och om höstens amerikanska presidentval. Pris som inkluderar frukost och kaffe är 80 kronor per tillfälle och serveringen börjar vid 7. Mer kan man få veta på telefon 0703 71 77 73. På Tomarps kungsgård i Kvidinge händer en hel del i sommar. Nu på lördag den 20 juli kan man lyssna till rockbandet Children of the Sun klockan 19. Biljetterna kostar 225 kronor. Den 21 juli och 22 augusti är det motorträff då veteranfordon visas och det är gratis både att delta och besöka. Den 28 juli, 11 augusti och 25 augusti är det musikquiz som Magdalena Väpnagård håller i. Och sen den 3 augusti är det gruppen Märk väl som uppträder med Cornelis på skånska. Från 19 är dörrarna öppna och bandet står på scen klockan 20. Biljetterna kostar 160 kronor och man kan även förboka mat och dryck. Den 10 augusti är det Jennifer Saxell Trio som står för musiken från klockan 19. Biljetterna dit kostar 135 kronor och det är Tixter som säljer biljetterna till samtliga evenemang. Hårdrock blir det i Helsingborg den 20 juli när endagsfestivalen Helltown Outdoors går av stapeln på gamla brandstationen Gåsebäck mellan klockan 12 och 24. Band som Ariel från Norge, australiensiska Future Static, franska Resolve och Kill the Kong från Västerås uppträder. Och programmet avslutas med göteborgarna Dead by April som står på scen 23.15. Adressen är Gåsebäcksvägen 2 och biljetter för 545 kronor kan köpas genom Ticketmaster. På Skillinge teater är det en hyllningskonsert till ABBA den 20 juli klockan 19 med Carolina Vuglas, Anki Albertsson, John Martin Bengtsson, Filip Hartman, Ivan Persson, Boel Adler och Karin Tingne. Biljetterna kostar 495 kronor och kan köpas hos Tixter. Det är en guidad vandring i författarnas Kristianstad den 24 juli klockan 18. Turen börjar vid rådhuset på Stora torg och man vandrar i Kristianstad centrum. Under turen så berättas om Hjalmar Söderberg, Fredrik Böök, Birgitta Trotzig med flera författarskap. Priset för vandringen är 20 kronor och arrangör är Gustav Hellström-sällskapet som har telefonnummer 0760 49 40 35. Den som själv vill vara med och sjunga kan bege sig till allsångskvällarna i Hembygdsparken i Hässleholm 25 juli då Nick Schröder, känd för 20-årsjubilerande sommarplågan Hej hej Monica, medverkar och 1 augusti då Pernilla Andersson är gäst. Allsången börjar klockan 19 och leds av Lotta Alfredsson tillsammans med kapellmästare Niklas Brandt och husbandet och evenemanget är gratis. Den musikaliska humorföreställningen Circus by Dimpledorf ges 24 och 25 juli klockan 19 i manegen på Grand Circus Hotel vid Lokstallarna på Kirseberg i Malmö. Biljetterna kostar 100 kronor och säljs av Kulturcentralen. Adressen är Södra Bulltoftavägen 52. I Malmö är det en ny festival fredagen den 26 juli med start klockan 16. The Harbour Festival i Nyhamnen i Malmö. Artister som kommer är Veronica Maggio, Molly Sandén, Anis Don Demina, Bolaget, Norli, KKV och Alex Järvilova. Biljetterna säljs av Tixter och kostar från 595 kronor. Åldersgränsen är 18 år. Den 4 till 10 augusti är det Birgit Nilsson-dagarna i Operastjärnans hemtrakter i Västra Karup. Det blir allt från stipendieutdelningar till masterclass. Men inte minst så framförs Verdis maskeradbalen på tennisstadion i Båsta den 10 augusti klockan 19 i regi av Staffan Valdemar Holm och dirigent är Pier Giorgio Morandi. Medverkare gör Helsingborgs symfoniorkester och körer från Bjäre och Helsingborg. Tenoren Michel Fabiano sjunger Gustav den tredje. Baritonen Fredrik Zetterström, Ankarström. Och sopranen Joyce El-Khari, Amelia. Med flera medverkande. Biljetterna till maskeradbalen kostar från 545 kronor och föreställningen sjungs på italienska. När det gäller åhörarplatser för masterklasserna så finns möjlighet att lyssna klockan 11 på Kulturhuset Ravinen i Båsta den 4, 5, 6 och 7 augusti. Biljetterna kostar från 100 kronor. Det ges också en masterclasskonsert den 8 augusti klockan 19 i samma lokal och biljetterna dit kostar från 300 kronor. Julius Biljettservice säljer samtliga biljetter. Biljettinformation. Tixter 0771 47 70 70. Ticketmaster 077 170 70 70. Kulturcentralen 040 10 30 20. Julius 0775 700 400. Kalendern för vecka 30 börjar med måndagen den 22 juli då Magdalena och Madeleine har namnsdag. För 90 år sedan blev bankrånaren och gangsen John Dillinger nedskjuten och dödad av FBI-agenter i Chicago efter en omfattande jakt. Dillinger, som utförde många bankrån, ansågs av polisen vara samhällets fiende nummer ett. Och det tidiga 30-talet, då många bankrån ägde rum, kallades i USA av en del för Dillinger-eran. Tisdagen den 23 juli firar Emma och Emmy namnsdag. Och det är också heliga Birgittas helgondag. Och hon levde på 1300-talet. Birgitta Birgersdotter, som var hennes namn, var en mycket speciell kvinna. Hon var profet, politiker, teolog och ordens- och klostergrundare av Birgittaorden. och dessutom 8 barns mor. Hon var också den första svensk som helgonförklarades av påven. För 50 år sedan tvingades militärjuntan som styrt Grekland i 7 år på fall. Och i och med det så började Grekland att demokratiseras. Och senare samma år i november hölls de första valen på ett årtionde i landet.
Lille vackre Anna, om du vill, hör mig med själ och hjärta till. Jag är öm och trogen och till kärlek mogen, tycker om att vara jäv och gill. Minns du hur vi lekte alla dagar, smekade varann som mor och far. Bredde ler med handen, byggde hus i sanden, hur lätt och lustigt livet var.
För 110 år sedan föddes den norske visdiktaren och författaren Alf Prøysen. Han har skrivit många barnböcker och visor. Och några av de mer kända barnböckerna i Sverige är kanske de om teskedsgumman. Och som också var förlaga till 1967 års julkalender i Sveriges Television.
Lille stackare, har du skänkt över det mitt på ljusan dagen du? Och jag skålar, har du vält och allting? Den lilleste... Åh, Göta Petter! Att det skulle hända just nu det här! Oh.
Och teskedsgumman spelades av skådespelerskan Birgitta Andersson, som titt som tätt blev liten som en tesked. En annan som fyller år är skådespelaren och regissören Filip Sandén, som blev 70 år. Han var under några år på 1990-talet teaterchef och konstnärlig ledare för Malmö Opera och Musikteater. Bröderna Mozart, Falsk som vatten och flera Van Veteren-filmer är några av alla de som han har medverkat i. Onsdagen den 24 juli avslutas den så kallade fruntimmersveckan, då Kristina och Kerstin har namnsdag. Torsdagen den 25 juli är dagens namn Jakob. Och för 40 år sedan blev Svetlana Savitskaya från dåvarande Sovjet den första kvinnan som genomförde en rymdpromenad. 2 år tidigare hade hon blivit den andra kvinnan i rymden. Fredagen den 26 juli invigs sommar-OS i Paris klockan 19 på kvällen. För att avslutas några veckor senare den 11 augusti. Men OS smygstartar med fotboll, rugby, handboll och bågskytt redan den 24 juli. Utöver Paris så är det en del av tävlingarna som är förlagda till andra städer, till exempel Lille, Lyon och Nice. Och de kanaler som visar tävlingarna är kanal 5, 9 och kanal 11 samt Eurosport, Discovery och den nya tjänsten Max. Jesper och Jasmin har namnsdag. Lördagen den 27 juli har Marta namnsdag. För 330 år sedan grundades den engelska riksbanken Bank of England i London och som existerar än idag och är världens näst äldsta riksbank efter Sveriges riksbank som grundades redan 1668. Söndagen den 28 juli avslutas veckan med att Botvid och Seved firar namnsdag. Det är VM-deltävling 14 av totalt 24 i bilsportens Formel 1 i Spa i Belgien. Och det är Perus och Thailands nationaldagar. Och för 60 år sedan uppträdde The Beatles på Johanneshovs i stadion.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att Region Skånes synmottagningar för vuxna har ett meddelande om ändrade öppettider och telefontider under sommaren. Telefonerna och mottagningarna stänger klockan 15 under vecka 29 till 31, det vill säga till och med den 2 augusti. Och synmottagningen i Helsingborg stänger helt vecka 31, det vill säga den 29 juli till 2 augusti. Medan synmottagningen i Kristianstad har helt stängt vecka 31 och 32, alltså från den 29 juli till och med fredag den 9 augusti. Unga med synnedsättning syd uppmanar, ge nytt liv och hopp med din gamla mobiltelefon, surfplatta eller dator. Är det inte dags att göra skillnad med dina gamla synhjälpmedel, mobiltelefoner eller datorer? USyd samlar in dessa tekniska hjälpmedel för att skänka dem till våra behövande kamrater i Marocko, Afrika och andra delar av världen. Vi gör en insamlingskampanj under 2024 och uppmanar dig att delta genom att skänka fungerande enheter utan större skador. Så kan de sprida glädje och nytta under lång tid framöver. Genom att delta gör en insats för människor och för vår miljö, där vi använder vår planets resurser på ett hållbart sätt. Varje år säljs miljontals mobiltelefoner i Sverige, trots att nästan alla redan äger minst en. De flesta av oss har åtminstone en eller flera gamla enheter som bara samlar damm. I höst är det dags för en ny delegation att resa ner och leverera de insamlade hjälpmedlen. Vi har startat ett samarbete med en internatskola i Agadir i Marocko, som har cirka 100 synskadade barn i låg- och mellanstadiet. Vårt mål är att alla eleverna ska få de hjälpmedel de behöver för sin undervisning. Vi hoppas kunna göra en verklig skillnad i dessa barns liv och deras utbildning. Vi hoppas innerligt att du vill vara med. Skicka ditt bidrag till Unga med synnedsättning Syd, Care of Idé och kunskapscentrum i Kronoberg, Högsbyvägen 3BB, 35274 Växjö. För mer information om insamlingen, vänligen kontakta kansliet på 0470 177 71 eller via e-post på kansli@ussyd.se eller vänd dig till USsyds vice ordförande Esmeralda Berggren, telefon 076 761 29 34. E-post esmi00@icloud.com. Tillsammans kan vi göra skillnad. Den lokalare delen av anslagstavlan börjar med att Synskadades Riksförbund Malmö Svedala, föreningen då alltså, hälsar att det är badsäsong. Och vi samlas på Öresunds Funkis på torsdagar klockan 14-16.30 för trevlig samvaro. Personalen där tar upp våra beställningar vid våra bord och du betalar själv för ett fika med kort, kontanter eller swish. Ingen anmälan behövs. Boka bilen till parkeringsplatsen vid badet. Adressen är Ribersborgsstigen 4. Vi möter upp om du behöver det och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina bilar för hemresan. Om du har några frågor kan du ringa till Maj-Britt på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne bjuder in sina medlemmar till korvgrillning på 20 Kull. Adress 20 Kullsvägen 51. Onsdag den 7 augusti klockan 12-15.30. Caféet serverar kaffe till oss klockan 14. Vi hoppas på en solig dag där vi kan roa oss med olika aktiviteter. Att bara njuta av naturen och prata med varandra är också värdefullt. Anmäl dig senast måndag den 29 juli till Knut Torstensson, mobil 0703 87 34 37. Om man inte kan svara, var vänlig anmäl dig på telefonsvararen så hör han av sig. Glöm inte att uppge telefonnummer. Anmälan kan också göras på mail till knut.torstensson@telia.com. Torstensson med ett TH i början och två S på slutet. Och ange eventuell matallergi. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Så ett referat från SRF Västra Skånes sommarfest. Äntligen blev det midsommarvecka och vår sommarfest skulle gå av stapeln. Tidigt på förmiddagen var vi tre från styrelsen som satte igång med förberedelserna. Våra fingrar var flitiga och efterhand slöt fler till. En tallrik med sill och potatis med tillbehör var fint upplagt åt oss alla. När vi svalt sista tuggan var det dags för ukulelegruppen Happy Strings att underhålla oss. Vilken härlig musikstund det blev. Under tiden lät vi förrätten sjunka och så var det dags för de obligatoriska jordgubbarna som serverades med grädde. Under kaffet var det lottdragning och vinsterna fördelades nog ganska jämnt över deltagarna. En härlig festdag som jag hoppas kommer åter om ett år, hälsar planeringsgruppen Ulla och Stina Bodil. Så ett referat från SRF Nordöstra Skånes promenad på Vannås. Solen strålade från en klarblå himmel när 15 glada medlemmar och 2 ledarhundar samlades för en vårpromenad i Vannås konstpark måndag den 3 juni. Vi gick en lugn sträcka på cirka 2 kilometer. Det fanns gott om tid att spana efter olika konstverk i parken som skulpturer av betong och diabas. Ett stopp blev det vid konstnärinnan Yoko Onos konstverk i form av träd som var fyllda med lappar med önskningar som folk hade satt upp. Där hade vi möjlighet att skriva ner en önskan på en lapp som därefter hängdes upp i trädet. Vi kunde lägga oss i stora solstolar på en öppen plats och lyssna till vågskvalp och avslappnade röster. Under promenaden hördes också röster som desperat ropade på mamma. Lite trädkramande blev det också när vi stannade vid den mer än 1000-åriga eken. Men för att kunna krama runt stammen krävdes det 10 personer som fattade varandras händer i en ring runt stammen. Allt går om man hjälps åt, liksom. Förutom alla konstverk i parken upplevde jag också den skira försommargrönskan och insöpdoften av sommar. Som vanligt i vår förening hjälps vi åt så att alla kan vara med och det blev en trevlig dag. Tusen tack till Karin Olsson som visste mycket om Vannås och som generöst delade med sig av sina kunskaper. Efter promenaden stannade vi för en fika på kaféet innan var och en åkte hem till sitt. Som alltid har vi så roligt tillsammans i vår förening. Undertecknat Birgitta Bo. Vi avslutar med 2 tillfälliga ändringar i den regionala busstrafiken. Utanför Burlöv Center började man i måndag sitt arbete på Lundavägen som fått regionbuss 130 att ta en annan väg. Till och med den 1 september är hållplatsen Arlöv kyrka stängd med hänvisning till hållplatsen Arlöv kyrkogatan som ligger cirka 330 meter söderut på Dalbyvägen. Stängd är också hållplatsen Arlöv Ringvägen med Arlöv Elisetorpsvägen som ersättning 400 meter söderut på Dalbyvägen. Och stängde också hållplatsen Burlöv Center med hållplatsen Burlöv Kronetorp som närmsta ersättare. Den ligger 500 meter åt nordost på Lundavägen. Och i Malmö slutligen är ett arbete vid Värnhemstorget klart 2 veckor tidigare än aviserat. Och regionbuss 131 och 139 hållplatser, liksom stadsbuss 4, är öppna som vanligt igen. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans somriga nummer. Nästa utgåva kommer nästa torsdag den 25 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!